Yes, fantastiskt. För min del så kunde jag fortsätta lovsjunga ganska länge. Jag tycker att det är härligt med lovsång. Men jag ska tala till er idag lite grann och jag ber om en vishetens och uppenbarelsens ande som det står i Efesierbrevet 1:17. För jag tror det är viktigt att Herren får tala, att Herren får öppna våra ögon så att det han har tänkt och det han vill säga blir sagt. Jag ska läsa först några bibelställen och jag börjar i Johannes 15. Vi börjar från vers 7 och läser ut Johannes 15 och 7-17. Om ni förblir i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre ett tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. En frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Första Johannes 1, verserna 1-7 står så här. Det som var från början, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett. Och det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och vi handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Ni får ett bibelställe till, det är också i första Johannes, de två första verserna i det andra kapitlet. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra hjärtan, för vår utan också för hela världens. Vi ska ännu be. Fader, jag tackar dig för ditt ord. Herre, jag tackar dig för att du Jesus själv är ordet. Du är livets ord, det som vi har läst om. Uppenbara dig själv för oss, Herre. Låt oss se vilken underbar plan du har för oss. Dina tankar för oss, vilken godhet du har gett oss, Herre. Jag tackar dig att vi får lämna oss själva i dina händer och veta att du är med här och att du talar in i våra liv. Herre, tack att vi får välsigna varandra också som de här orden handlar om gemenskap, om att ha en gemenskap tillsammans med varandra och med dig, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Har du någon gång satt till dig själv så här, eller kanske till din make eller maka, hörru, vi borde nog. Jag borde. Vi borde. Och så kommer det där. Vi borde träffas. Vi borde göra någonting tillsammans. Någon som har sagt det någon gång på senare tid? Nej, okej. Okay. Det händer mig och oss ganska ofta. Vi brukar säga det ibland. Vi borde ju. Alltså, vi borde. Och egentligen är det ju någonting som vi vill. Vi vill ju träffas och umgås. Och, ja, ta en kaffe på stan med en vän eller väninna eller ett par eller en familj. Det är alltid roligt. Man kan ta en promenad tillsammans eller... Ja, de som gillar det kan ju se på en hockeymatch tillsammans. Andra kan gå ut och shoppa. Det kan ju de tycka är trevligt, eller hur? Men det är ju så lätt att allt annat kommer i vägen och att livet rusar på och vi bara inte hinner. Dagarna liksom avlöser varann och plötsligt har en vecka gått och så har den gått en månad och ja, det gick snabbt det där. Och det är ju lätt då att vi börjar plågas av ett dåligt samvete gentemot våra vänner. Mot våra barn kanske, vår familj, vår släkt. Eller så har vi någon slags ouppfylld pliktkänsla där vi tänker att vad ska de tro då vi aldrig kommer över eller om vi aldrig träffas och då vi aldrig liksom, vad ska de tänka? Och så tänker vi att vi har en plikt att. Och det är ju inte alltid lika roligt att träffas av plikt. Även om vi nog skulle vilja. Men ni vet den här känslan som kan komma över oss. Så idag ska vi prata lite grann om det här med vänskap. Det blir bra. Okej, och jag har faktiskt plockat lite grann på internet. Och där har jag hittat, och det finns en kvinna som heter Mia Törnblom. Jag tror hon är ganska känd. Hon är svensk författare. Hon är föreläsare och utbildare just i ledarskap. Hon föreläser främst om självkänsla. Hon arbetar med teamutveckling och deltar i olika näringslivsprojekt och mentorsprogram. Och tillsammans med sin man så driver hon ett företag som arbetar med ledarutveckling, coaching och teamutveckling. Så där har ni lite så här research nu då, bakom vem är den här kvinnan? En ganska känd person. Och man har då låtit henne skriva en liten artikel i Aftonbladet där hon ger råd om vänskap. Och jag ska dela några av hennes råd här. Ska vi se om ni känner igen er. Och jag tror att det kan vara ganska bra tips. Att definiera sin syn på vänskap, det är ju en bra start på goda vänskapsband. Det vill säga, fråga dig själv, vad är vänskap för mig? Och här kan vi ju stanna lite grann och så får du tänka. Du kan ju använda den här predikan på samma gång som vi predikar den. Så behöver du ju inte liksom ta den med hem och börja tugga där, det får du också göra. Men kanske du kan tänka lite här. Det är ju inte fel att tänka, eller hur? Vad är vänskap för dig? Det där betyder inte att du är dum, utan att tänka betyder det. Okej. Hon ger ett annat tips då när det gäller vänskap. Du ska inte jämföra dig eller mäta dig med dina vänner. Kännetecken på en god vänskapsrelation är att du kan glädja dig över din väns framgång. Låter det här som någonting som skulle kunna känneteckna en god vänskap? Ja, jag tycker det är ett bra råd. Vänskap är att finnas där för varandra i både glädje och sorg. I både roliga och svåra tider. Låter bra. Det är vad vänskap är. Hon säger så här. Den här faravan. Ha realistiska förväntningar på vänskapen. Ett annat bra råd som hon säger så här. Släpp det dåliga samvetet. Och det här tycker jag är ett väldigt bra tips. Jag borde ha ringt. Jag borde ha sagt något och besökt och föreslagit att vi skulle träffas. Ni vet att relationer lever, säger hon. Och de är inte statiska. Periodvis är de mer intensiva. Man träffas oftare, man umgås mer. Sen händer det att någon flyttar över tölen här till exempel. Och då är de inte lika nära och man umgås inte på samma sätt. Då kan man ju se Facebook och andra media som ett hjälpmedel för att hålla kontakt, eller hur? Det kan ju bli för mycket av det också. Gärna får vi slå ett slag för det intima mötet ansikte mot ansikte, eller hur? Och det är väl alltid kul när det kommer någon från potten på andra sidan över och hälsa på, eller hur? Vänskap är sånt. Det dåliga samvetet för ingenting till relationen. Sen säger hon så här, vissa av oss är mer sociala än andra. Så vi vill ha ett stort nätverk av människor omkring oss. Men för andra så räcker det med ett fåtal vänner. Och det här är helt okej. Du är normal, okej? Så du behöver inte vara som alla andra, du behöver inte jämföra dig. Jag tycker det här är goda råd. Hon säger så här, relationerna ska, oavsett hur många vi har, vara lustfyllda. Vänskap ska inte ge oss ett dåligt samvete. Vi har alla olika behov och det är lika rätt att ha en riktig vän som att ha 10. Det här är alltså Mia Törnblom. Var det goda råd? Jag tycker också det. Vänskap har jag skrivit själv så här. Alltså vi har säkert alla en egen beskrivning av vad vänskap är för oss. Vänner borde ju i alla fall vara sådana personer som vi trivs att umgås med. Det tror jag vi alla säger. Annars kallas det ovän. Va? Det är en sån här som skjuter på dig mer än de hjälper dig. Och försöker liksom göra livet surt för dig. Nu pratar vi inte om ovänner här, utan vi pratar om vänner och vänskap. Det handlar om att dela livet, om att ge, om att få i en relation. På nätet kan man ju hitta allt möjligt. Och det finns lite exempel och tankar och ordspråk. Någonting som folk har sagt. Till exempel så här, tankar om vänskap. Sann vänskap sårar inte. Var själv en sån vän som du vill vara. Det finns också där. Det är inte svårt att offra sig för sina vänner. Jag tror att då har man en djup vänskap. Och en vän är någon som vet allt om dig och fortfarande tycker om dig. Det är ganska bra. Mm. Ibland pratar man om sån här, han är eller hon är en vän till familjen. Har ni hört det? Det är ganska vitsigt uttryck. Så här, vän till familjen. Är det som att en gammal äldre människa som alla har känt sedan i värdeliga tider? Ja, i familjen i alla fall. Det finns ganska bra bibelställe på det här. I ordspråksboken 29:9 står det, salvor och rökelse gör ditt hjärta glatt, så även ömhet från en vän som gör uppriktiga råd. Det var inte det bibelstället jag skulle läsa. Det står så här i Ordspråksboken 29:10. Överge inte din vän och din fars vän. Så att om din familj har en vän, håll fast vid den. Se till att inte du blir osams med den vännen. Ja, så står det ju här. Det är sån här vän som man kanske hör från om man är barn eller tonåring eller studiekamrat. Och när man själv bildar familj så hänger den här vännen med sin familj. Och så blir man familjebekanta. Och då blir vänskapen större och större. Och man vet att flyttar man någonstans så har man de här vännerna, hela familjen någonstans. Att kommer våra barn dit så får de gå till våra vänners hus och bo där ett tag. Det är vänskaps, sådana här familjevänner. Alla känner till det. Jag har hittat någonting annat om vänskap också. Det här låter ju kanske lite trögt eftersom det är hämtat från Stockholms landstings hemsida. Rubriken habilitering och hälsa. Och ännu värre blir det kanske om man säger att det handlar om ung och Asperger, som är en sjukdom för människor som har ett visst sätt problem med att uttrycka sig och så vidare. Pratar om vänskap och relationer. Men jag tyckte det var bra tankar, så nu tar jag med dem här från Stockholms landsting då. Att vara en bra vän är något som gäller för båda personerna i en vänskap. Ibland kan det vara svårt att veta om man är bra vän med någon. Det här är så här goda råd. Nu ska jag tänka mig att det är ganska unga som får de här råden. Så nu får ni ta åt er här. Att vårda en vänskap är båda parters ansvar. Nyckelord för en djup vänskap är lyhördhet, kompromiss, omtanke, värme och genuint intresse för varann. Ja, jag tycker det låter ganska bra. Det måste väl finnas ett visst intresse genuint för, ja, från båda sidor. En djup vänskap håller om man trots att man tycker olika om en del saker ändå kan ha överseende med den andra. Det är jättegoda råd. Någonting som vi behöver tänka på i våra relationer. Kanske inte oss själva så seriöst alla gånger. Att hitta någon som man känner djup vänskap för är ofta en process som tar flera år. Mm. Och så står det så här, och det här tycker jag är lite så här klurigt. Sant, men jag ska åsnebrygga över det här vidare sen så får ni höra. Hur gärna vi än vill, står det på den här hemsidan, går det tyvärr inte att hitta en vän som kan känna av det vi tänker, följa alla våra impulser och förstå oss ända in i våra djupaste själsliga utrymmen. Vänner som känner oss bra visar oss omtanke och lyssnar när vi behöver, precis som vi lyssnar på dem när de vill anförtro sig åt oss. Så det här är alltså någonting som inte är så lätt att hitta. Och det kan man ju säga när man har varit gift ett tag. Att ibland så tror jag det finns såna koder i äktenskapen. Man säger en sak men egentligen är det ett uttryck för någonting annat. Och då ska den andra avläsa den där koden. Och det är inte alltid så det lyckas alla gånger. Till exempel, jag fyller år, det är inte så noga, jag har allt vad jag behöver. Alltså, det är ett kodspråk för att säga, visa din kärlek till mig genom att titta på någonting för mig. Okej? Okay? Så det kan ju leda till visst strul tills man har lärt sig det kodspråket. Man säger att oj vad här är dammigt. Det betyder egentligen ta fram dammsugan, kan du vänligen dammsuga. Hos oss betyder det. Det har han lärt sig så där småningom. För jag kan inte säga rakt ut och befalla min man, nu ska du dammsuga. Det tycker jag är anskrämligt, det har jag svårt med. Men om jag säger att det finns ett visst behov här så ska han fatta det och plocka upp bollen. Så nu vet ni hur jag funkar då. Okej, så ifall jag säger någonting här, oj, här, så vet ni, aha, nu vill hon att någon ska göra det där. Yes! Point, eller hur? Bra. Så här är det med relationer, och det är inte alltid som det stod här då, ska vi citera det där igen. Så lätt att hitta någon som alltid vet exakt vad vi tänker och exakt vad vi känner. Det är svårt att hitta sådana som kan läsa av alla våra impulser. Ja, nu är hon sur eller nu är han ledsen eller sådana här saker. Nu säger Bibeln någonting intressant om vänskap. Då handlar det förstås om Jesus, och här blir min lilla åsnebrygga. Den relation som Herren vill ha, Jesus vill ha med oss, är bättre än den vi just läste om. Den här som inte kan läsa av. Det här tror jag Jesus är expert på faktiskt. Det står så här i Hebreerbrevet 4, verserna 14-16. När vi nu har en så stor överste präst som har stigit ner upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det här är en sann vän. Och jag vill gå lite mer in på varför la jag grunden om vänskap, för att jag tror att vi alla kan känna igen oss i de här sakerna. Alla vill vi ha vänner, och vi vet att det kräver vissa saker, samtidigt som vi vet att det här är min vän för att. Det finns vissa saker som människor uppfyller för att bli våra vänner, och vi trivs i varandras sällskap och gemenskap, och vi klarar också av vissa svårigheter och missförstånd. Vår relation håller det. Men jag vill ändå föra över det här till relationen med Jesus. Därför att jag tror faktiskt att det egentligen handlar om, och speciellt för oss som har kommit till tro på Jesus Kristus, så handlar det ju om en relation mer än om någonting annat. Och det vill jag belysa den här söndagen för dig. Vi läste just i Hebreerbrevet, han kan känna med oss. Och jag tror att Jesus, han är expert på att läsa av vilket mood du är. Och jag tror att han vet exakt vilken känsla du har. Men jag tror att han inte alltid sveper med om du tycker lite synd om dig själv. Utan han vet precis vad han ska säga för att lyfta dig upp. Det är vad han är, en god vän. Så här säger han i Johannes 15, som vi läste inledningsvis, verserna 14-15. Jesus säger, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre ett tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min fader. Alltså här säger Jesus, det handlar inte längre om tjänarskap. Kanske där vi gör de här lagarna och det vi borde göra för att uppfylla plikten med Gud. Utan nu handlar det om någonting mer. Det handlar om en relation. Han säger att jag har berättat för er vad chefen vet. Ni vet allt som jag vet. Jag har delat det med er. Gud, fadern alltså, han har planen klar. Han vet allting. Han har allt i sin hand. Jesus är med fadern och han umgås med honom. Och han säger, jag vill dela det här med er. Jag vill berätta. Jag är inte en chef som säger, ja, de här besluten behöver ni bry er om. Det är så här, punkt, slut, gör så här. Utan det finns någonting djupare i relationen med Jesus. Jag kallar det inte längre ett tjänare. Det står på vissa ställen slavar. Och en slav är tvungen att göra någonting utan att fråga. No questions asked, som man säger. Det är bara att göra, annars åker du ut. Men Jesus säger, det här är någonting annat. Det handlar om vänskap, om relation. Vad är då vänskap och relation med Jesus? Jag tror att det inte bara handlar om att bli frälst. Och sen är biljetten till himlen klar. Alltså, vad menar Bibeln egentligen och Jesus med det här med att han är vår vän? I Johannes 15, där Jesus säger till sina lärjungar att ni är mina vänner, så är det ett grekiskt ord som man kan använda som heter philos, det utgår från det. Och det betyder älskad, kär och vänskaplig. Jag har gjort lite research här. Det är alltså en vän, någon som man håller kär, enligt det här filos som han använder här, på ett personligt och intimt sätt. Så det Jesus beskriver och den relation han vill ha med oss, han säger, jag kallar er inte längre tjänare utan kallar er vänner. Ordet är filos, som säger någon man håller kär, ja, till och med prisad, på ett personligt och intimt sätt. Det är någon som är betrodd och förtrogen i en nära band av personligt, nära band av personlig tillgivenhet. Det här är vad Jesus pratar om när han säger, jag vill vara din vän. Jag kallar er inte längre att tjäna, jag kallar er vänner. Alltså det låter inte ganska häftigt. Alltså jag kallar er för såna som man håller kär på ett personligt och intimt sätt. Som är betrodda och förtrogna i ett nära band av personlig tillgivenhet. Och det handlar om en erfarenhetsmässig personlig tillgivenhet. Ett uttryck för en kärlek som man kan uppleva och ha mött. Ni har säkert hört ordet agape som är den kärlek som Gud älskar med. Vad är det för skillnad? Gud är kärlek och hans kärlek, när han älskar så väntar han ingenting tillbaka. För ty så älskade Gud världen att han gav sin son, men för det har ju inte alla vänt om, eller hur? Gud har ändå gett, Gud har ändå älskat. Hans kärlek förväntar sig inte, han älskar ändå. Det är fantastiskt, men här pratar också Jesus om den här vänskapen mellan varandra, i gemenskapen mellan oss och mellan hon och med honom. Jag tänkte så här, ni vet att de stycken som jag har läst ur Bibeln, det är från Johannes. Johannes skrev både Johannes evangelium och första Johannes och andra Johannes och tredje Johannes, de här breven. En gammal man som hade vandrat med Jesus, han var en av Jesu lärjungar. Och jag började fundera på honom lite grann. Varför kunde Jesus, eller Johannes säga så här, jag är den lärjunge Jesus älskar. Har ni tänkt på det någon gång? Ibland tycker jag att han känns så arrogant. Vem tror han att han är, den där Johannes som säger att jag är den lärjunge som Jesus älskar? Lärjungen, så han skriver om sig själv i Johannes evangelium i tredje person och så säger han den lärjunge som Jesus älskade mest, typ. Alltså, det är ju också ett sätt att förklara sig själv. Alltså, var inte Johannes lika mycket lärjunge till Jesus som Petrus, Jakob, Andreas, Judas, Matteus, Thomas och så vidare? Visst, då vi läser i Bibeln så vandrar ju han precis som Jesus. De fick samma damm på sina skor. De gick omkring och såg vad Jesus gjorde bland människorna. Vet ni att Johannes var en av dem som i Getsemane fick komma lite närmare för att be tillsammans med Jesus när han hade det svårt? Så det är klart att Jesus hade några som han kände att de här bar någonting. De här bar hans tankar, hans liv på ett speciellt sätt kanske. Men han var i alla fall en av dem som kom med i Getsemane och bad tillsammans med Jesus, medan Jesus gick ett stycke lite längre in i Getsemane för att be före han skulle gå till korset. Men han somnade ju lika mycket som de andra. Det står inte att Johannes var vaken men alla andra sov. Står det så? Nej, det står att också han somnade av trötthet och utmattning. Ändå kan han säga om sig själv att jag är den lärjunge som Jesus älskade. Jag tycker det är ganska vitsigt. Jag vet inte hur din fantasi fungerar. Det här säger till mig. Kan det vara så att vi alla som tror att Jesus är Guds son sänd till världen till försoning för våra synder är lika mycket frälsta, lika mycket förlåtna, lika mycket försonande med Gud? Eller hur? Var och en som tror på honom ska få evigt liv. Men kan det vara så att vårt förhållande till frälsaren kan vara olika? Hurdant förhållande, hurdan relation har jag med honom? Det är kanske det som avgör hur jag lever mitt liv. Hur mycket jag får ut av min kristna tro, om man säger så. Eller upplever Guds godhet, tillfredsställelse i mitt liv. Flera av er som sitter här, en del känner vi närmare. Andra känner vi lite längre bort. Alltså förhållandet till varandra påverkar ju vår relation och hur vi känner varandra. Eller hur? Det är helt naturligt. Och jag tror faktiskt att det är så här. Det är ingen fråga om frälsningen. Bekänner du Jesus Kristus som din Herre och frälsare så är du frälst. Men det är bara början. Eller hur? Det är bara början. Det finns någonting mer. Och det är det som Johannes pratar om här. Som han skriver om. Och som han längtar efter att alla ska förstå vad Jesus säger, att vi ska vara hans vänner. Han pratar om det här, han lyfter fram det här. Det finns ett liv tillsammans med honom. Så säger han i första Johannes 1:7 som vi läste tidigare. Om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varann. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Så frälsningen är klar. Men han vill att vi ska ha gemenskap med honom och med varann. När det står vandra i ljuset. Jag tänker på det. Att vandra, det är ju inte stå stilla i ljuset. Visst inte. Alltså att vandra är ett verb. Det är en rörelse. Alla med? Att stå är också ett verb. Men då står man ganska stilla. Visst kan man uppleva saker. Men att vandra, och Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Ganska stora ord. Och jag tror att det här är botten för den relation och gemenskap som han vill att vi ska ha tillsammans med honom. Din frälsning är redan klar om du tror på Jesus, att han är Guds son. Men det finns någonting mer för dig och för mig. Det handlar om en relation. Så om vi vet att vi är förlåtna, om vi vet vem som har frälst oss, förlåtit oss, befriat oss, helat oss, då är det inte svårt att vilja umgås med honom. Hur gör jag det? Genom att läsa hans ord i bön. Också när vi ber och tillber får vi umgås med honom. Här i gemenskapen bland de troende. Men också att vi ger ut av Guds kärlek till en lidande värld utanför. Det är väl att umgås med Jesus. Och visst vill vi alla bli mer lik Jesus. Men det vill inte ha plikt och laggärningar där vi på något sätt försöker applicera den kristna trons lagar i vår vardag. Eller hur? Det handlar om någonting annat. Det handlar om en relation. Jesus vill mer än bara förlåta och försona dig med Gud. Det låter lite fånigt så jag har citationstecken på bara. Det är ju fantastiskt. Du kan bli och vi är försonade med Gud som har skapat allting. Men det var därför han satte sin plan i verket. Inte bara för att försona och frälsa utan för att ha gemenskap med. Eller hur? Nästa punkt är gemenskap och det står i 1 Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Kan det stå tydligare än så? 1 Korinthierbrevet 1:9. Han har kallat er till gemenskap. Det är det handlar om. Johannes, han hade levt nära Jesus. Om vi tänker att han var en av lärjungarna så står det faktiskt någonstans i Johannes evangelium att han lutar sitt huvud mot Jesu bröst och frågar, vem är det som ska förråda dig? Johannes, han vet vad han pratar om. Han säger, det handlar om honom. Jag har varit nära honom. Jag tror att han till och med kände Jesu pickande skägg. Liksom. Och när han la sitt huvud mot hans bröst så hörde han hjärtslagen. Han kanske kände Jesu som varma hud. Han var nära Jesus. Honom har vi tagit på, säger han i 1 Johannes 1. Det är honom vi pratar om. Det är inte bara han som gjorde det för dig och gjorde det för dig. Det handlar om en relation. Och jag tror att det är det här som skiljer kanske Johannes från de andra lärjungarna. Han umgicks med Jesus nära. Om Jesus gick hit, då var Johannes också på väg dit. Jag tror att han var ler- och långhalmmannen. Han hängde på hela tiden, vart än Jesus gick. Och kanske det är så att om vi nöjer oss med religion, om vi nöjer oss med det näst bästa, att vi är glada för frälsningen, för det helande vi kanske har fått, för bönesvaret vi får, för det ekonomiska undre, för syndernas förlåtelse, så nöjer vi oss med det näst bästa. Om ni förstår mig rätt. Kanske har jag börjat nöja mig med att går jag på möte och gudstjänst så är det bra. Får jag en liten upplevelse, en liten kick ibland, en uppenbarelse, kanske en syn, då är det bra. Kanske det handlar om undervisning, om kunskap, om lära. För Johannes handlade inte alls om det här. Det handlar om den här relationen. Om ni nu tänker på det vi sa i början om relation. Det här med förtrolighet, med att trivas, med att umgås. Det här är någonting Jesus vill. Jag tror att han vill umgås med oss. Det är därför han kom. Här står det i 1 Johannes 1 igen. Jag läser om samma ställe. Det som var från början, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett och det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vi vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap. Vadå? Vad tror ni det står här? Kommer ni ihåg det? Med oss. Ni ska ha gemenskap med oss. Vi delar det här. Vi delar upplevelsen, närvaro, vad Jesus är, vem han är, vilken vänskap han längtar efter att ha med oss. Vi delar, han var här, han kom, han satt med oss, han lyfte av bördan, han var med oss, han lyssnade, han talade. Han var så fascinerande. Jag kan tänka mig, Johannes, han är nästan, han är jätteuppfylld av det här. Jesus, jag kände på honom, jag tog på honom. Han var en verklighet för mig. Det är det handlar om, säger han. Han säger också, detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Alltså det finns någonting mer. Han vill inte bara att vi ska umgås för umgängets skull. Utan Gud vill att vi ska vara glada, att känna tillfredsställelse och glädje. Det är målet med vår kristna tro. Att få umgås med honom som är frälsaren och befriaren. Han är mer än bönesvare. Han är mer än helandet. Eller hur? Det är han och honom det handlar om. Så kristen tro är inte att omsätta en kristen teori i praktiken. Att nöja sig med det näst bästa. Det handlar om vänskap, om gemenskap och relation med Jesus, Guds son. Det var därför Gud upprättade sin skapelse. Därför sände han Jesus. Inte bara för att han visar att han kunde gå i döden för oss. Att han känner med oss. Utan han är med oss hela tiden. Han vill vara i relation. Han vill att där jag är, där vill jag att ni ska vara. Jag har berett rum för er. Jag väntar på den dagen då ni kommer hem. Det här är den längtan som man har. Men redan här kan du och jag ha förtrolig relation och vara vänner med Jesus Kristus. Han vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Och det här står i både första Johannes och i Johannes. Det står också i 15 och 11 Johannes evangelium. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Avslutningsvis, advent. Advent, ibland kan jag tycka advent är lite svårt. Man tänder ljus varje söndag och sen puff så är det julafton. Okay? Advent då så tänker man, okej, det finns nog säkert någon liten sån här, nu låter det här lite fel, men religiös betydelse med det här. Så jag måste som hitta min tro i det här nu, förstår ni? Ibland kan jag känna inför advent att vad är det egentligen vi gör med advent? Varför firar vi advent? Och Jesus rider in i Jerusalem, det är ju före han korsfäst. Det blir som så omvänt alltihopa. Så ibland har jag tänkt att jag måste väl respektera det här med advent. Det är en kristen tradition och det finns någonting som jag kanske har missat där. Så det är nog väntan. Det är väntan på att Jesus ska komma. Snart kommer mästaren, befriaren, kungen som rider in på oss när någon som känner igen sig. Jag vet inte, kanske ni tänker att advent är härligt. Det är det säkert. Att tända ljus och vänta. Jag skulle vilja svänga på det när jag satt och tänkte på det. Kanske är det så att Jesus sitter och väntar just nu. Advent, han väntar på dig. Han väntar på mig. Att vi ska lägga av oss de där sakerna som vi gör för att blidka honom. Och istället bara umgås med honom. Njuta av relationen. Njuta av vänskapen. Njuta av honom som har, alltså ingen har en större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus uppfyllde allt, alla kriterier på bästa vän. Eller hur? Och han är din vän. Han har aldrig vänt dig ryggen. Han längtar efter gemenskap. Kanske det är det jag får tänka på i advent. Kanske Jesus väntar på mig. Och han säger i Matteus 11 och 25 till vers 30 så här. Jag prisar dig fader, himlens och jordens herre. För att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det små. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig och ingen känner sonen utom fadern och inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Då säger han så här, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta vara på mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Kanske är det så att det är dags för oss att stanna upp i vardagens omsorger, Ibland kan advent betyda det. Mera städa, mera pynta, mera jobb. Kanske vi behöver stanna upp istället och säga: Jesus, du väntar på mig, nu kommer jag. Jag vill komma till din öppna famn. Jag vill att du gör faderns kärlek känd för mig. För din faders kärlek, att han lät dig dö för min skull, är så stor att det förvandlar mitt liv. Det är när jag umgås med dig som jag blir mer lik dig, vilket är min längtan. Det handlar om en levande och fortgående relation med en levande frälsare som älskar oss förutsättningslöst. Kanske var det här som Maria hade hittat. Ni vet, Marta, hon var upptagen med alla sysslorna. Jag kan känna igen mig i Marta många gånger. Du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket, säger Jesus. Men Maria, hon har valt den goda delen. Den ska inte tas ifrån henne. Kanske du och jag, eller kanske du vill komma in i den här relationen. Jag tror att Jesus söker vänner som han kan dela sitt liv med. Som han kan dela den kärlek han känner till en värld han har offrat sig för. Han vill dela glädje med dig. Han vill skratta tillsammans med dig. Han vill hjälpa dig att sluta jaga. Att komma till en plats där hans glädje, hans frid uppfyller dig. Jag tror det här är det högsta vi någonsin kan komma till. Ändå säger han: vägen till honom, vägen till fadern går genom Jesus. Frälsningen kommer genom Jesus, och vi är oändligt tacksamma för det. Men han vill inte bara frälsa dig som en engångsgrej. Han vill ha en relation med dig. Vill ni lovsångare komma upp? Så ska vi ännu bara söka Herrens ansikte. För jag vill att vi ges möjlighet i den här stunden att säga: Herre, jag kanske behöver lägga av. Att försöka till och med blidka dig. Att försöka göra min kristna tro, uppfylla alla plikter och bara lägga ner dem och sätta mig ner som Maria vid dina fötter. Du är större, Herre, än alla mirakler jag egentligen ber om. Än alla under som jag kan se och uppleva. Så fast jag inte ens skulle få dem, så är att vara med dig, relationen med dig, är så mycket större, så mycket viktigare. Det står i Johannes 17:3. Detta är det eviga livet, att det känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag tror att Jesu kallelse nu i adventstid är: vill du komma och gå med mig? Vill du umgås med mig? Vill du dela livet med mig? Vill du uppleva tillfredsställelse, glädje, allt du behöver i livet, frid med mig? Och även om inte allt är perfekt runt omkring dig, så vill jag ge dig vila. Jag vill ge dig ro. Så jag tror han kallar oss till gemenskap med sig. Ska vi be tillsammans?